Det är den 24 april 1918. Inbördeskriget rasar fortfarande. I byn Metsäkansa i Tavastland har de röda tagit civila fångar. Många av dem är konturister från Valkeakoski bruk. De tvingas bygga en bro över ett sund. Kalle Nyman är en av fångarna. Han är 27 år gammal, från Borgo, ogift. Men vita trupper närmar sig från norr och öster. Den röda staben ger order om omedelbart uppbrott. 10 fångar sätts i båtar och ros över till en udde. Kalle och de andra får order om att ställa sig på rad vid en grop i marken. En mullgrop, ett jordtag. En av fångarna flyr. De röda skjuter efter honom men träffar inte. Han försvinner in i skogen. De andra fångarna griper varandras händer. Någon lyfter handen över ögonen. En blottar sitt bröst. Kulan träffar Kalle i huvudet.
Du lyssnar till De hemliga släktingarna. En dokumentär om familjerna Nyman och Lylykorpi och kriget 1918 av Anmi Gardberg och Jyrki Häyrynen.
Så kan det gå.
Per-Erik Nyman är på väg till släktgravarna i Borgo med sin sondotter Alexandra.
Här är nog alltid kallt.
Jo, jag varmar. Allt,
jag vet, jag är påklädd nog.
Är du? Under då?
Jo.
Bra.
Det är veckan före jul 2017. Per-Erik går med käpp och Alexandra med barnvagn. Hennes andra dotter föddes för 3 veckor sedan.
Jo, jag har alltid svårt att hitta de här kusingravarna.
Jo.
Men till den där dina föräldrar,
så
den är lätt.
Den hittar man lätt.
Jo.
Per-Erik är 86 år gammal. Han är född 1931, 13 år efter att Kalle dog.
Kan det vara någon av de här? Min farbror omtalades egentligen inte någonsin under min barndom. Annat än att hans porträtt hängde på väggen. Och vi gick förbi det förstås, vi ungar som inte visste desto vidare vad kom det här porträttet.
Kalle Nyman arbetade som konturist i Valkeakoski. Det var en av de svartaste orterna, där en stor andel människor dog 1918, både i inbördeskriget och månaderna efter det.
I detalj så visste jag ingenting annat än att Kalle blev mördad av de röda. Det räckte länge för mig som förklaring. Sen dök det upp hur och vilka var omständigheterna kring det här mordet. Och när jag sen blev äldre och började intressera mig för sånt här, så det var på 60-talets slut, så frågade jag pappa att har vi egentligen inga släktingar? Pappa sa nej, det finns inte. Så sa jag att det måste ju finnas någonting. Nej, inte finns det, sa han. Och så blev pappa äldre och 1969 så låg han på Mjölbollstad. Jag förde papper och penna åt honom och sa att du skriver nu ändå ner de släktingar du kommer ihåg. Det ska vara skojigt att veta. Att jag kommer nästa söndag att titta. Och nästa söndag kom jag och fick ett blankt papper. Det fanns ingenting att berätta. Tänkte att det var nog som 17 det här. Och så tog jag kontakt i Borgo kyrkokontor och bad att få en släktutredning om min farfar och hans släktingar. Och visserligen, där kom det ju fram att farfar hade en bror i Borgo. Det fanns många barn, också på farfars brors sida.
En stor del av sitt liv har Per-Erik letat efter spår. Efter sin farbror Kalle. Och efter pappans kusiner Bruno och Birger som var röda. De satt i fångläger efter kriget.
Nu vi går och tittar.
De här pojkarna.
Ja.
Jori, Birger och Karl Bruno. Sido alldeles efter varandra.
Hemma.
Troligen.
Ja.
Jag vet inte.
Men inte var de ju på...
På läger
de är inte.
Jag vet inte.
Okay.
Folk dog hela tiden.
Mm.
De här båda pojkarna i juli. Mm. Kalle kom hem i början på maj.
Mm.
Det tråkiga var ju sen att det här släkten splittrades på det viset att kontakterna upphörde.
Min farmor hade syskon och syskonen hade en butik i Borgås som sålde mjölk och grädda. Och jag har kvar till och med den här skylten från den butiken. Vardera familjen handlade i den butiken. Men det måste organiseras så att om de såg från butiken att nu kommer den andra familjen så måste den första gömmas undan. Så att de inte träffades, de här familjerna. Att de är så svåra de här sakerna. Pappa inte på 50 år kunde berätta om sin egen familj annat än Kalle. 1918 spökar som ett sådant år där. Det hände så mycket och hände med mycket långfärdig verkan.
På studentfotografiet står Kalle Nyman med en enorm krans av blommor runt halsen. Han är en vacker ung man med ståtlig näsa och blonda lockar. Kalle studerade ekonomi och fick tjänst på Valkeakoski bruk. På bilderna sitter han i herrsällskap i Valkeakoski och dricker punch. De unga männen bär studentmössor. Han är ute på sommarutflykter med många herrar och damer i vita klänningar. Han spelade teater. Han skrev lustiga visor. Kalle hade flera syskon. Alla fick gå i skola trots att deras pappa dog tidigt. Mamman hade varit skådespelare. Hon hade mycket energi och goda kontakter. Kalles kusiner Bruno och Birger hade brunt kort hår. På porträtten ser de rättframma och raska, starka ut. De liknar varandra. Deras far var polis. Och sönerna hade gått bara ett år i folkskola, ett år i lyceum. Birger var plåtslagare, Bruno typograf. Båda hörde till fackföreningar. Åtminstone Bruno var med i Röda gardet. Per-Eriks pappa Rafael var med i strider på den vita sidan.
Ja, så mycket berättade pappa faktiskt att det hade varit någon rött demonstrationståg och då hade han sett pojkarna gå där och då hade han ropat dem att kom bort därifrån. Men de hade bara vinkat åt honom. Och det var kanske den sista kontakten de hade.
I Borgå lyceum satt många röda fångna efter kriget 1918. Från medlet av april blev det vita gardets huvudkvarter. Och fångarna förhördes här. I gamla biblioteket i gymnasiet finns avskrifter av förhörsprotokollen. Stefan Hagman tar emot i biblioteket.
Vi har sett någon gång, har vi?
Jag tror det.
Men var? Här i biblioteket.
Här är...
Där är många namn.
Ja.
Står där. Är det Nyholm?
Nyholm, ja.
Anders Hjalmar Johansson.
Nyman.
Där har vi
Birger Nyman.
Ja.
Titta, det är han som vi inte har någon information om.
Nej.
Vad fint.
13.5.
Vangittu.
Ja. Det här var ju skojigt. För oss.
Mm.
Honom var det inte så.
Vad står det att det var
Levyseppä.
Ja.
Birger hade arbetat som plåtslagare i Helsingfors och Sordavala och Borgo. När han arresterades den 13 maj 1918 skulle han snart fylla 23 år. Under förhören sade han att han inte hade hört i Röda gardet. Däremot hade han arbetat som postiljon för de röda.
Men kan det vara då samma sak med deras pappa som var, det stod ju röd bredvid hans namn på de här papprena där från Riksarkivet.
Jo, alltså han var ju
polis
ja. Och här i Borgo. Om pojkarna var på röda sidan så satt den där pappan nog väldigt illa till.
Ja.
I kyrkboken står det antecknat med prydlig handstil. Karl Bruno Nyman, död i juli 1918, röd. Georg Birger Nyman, död i juli 1918, SVB nummer 425.
Suomen linnan sotavankileiri pakkotyölaitos. Luottelo sanomuksista vapautetuista.
I Riksarkivet letar Per-Erik Nyman efter listor över fångar på Sveaborg. Han hittar inte Birgers namn, men nog Brunos.
Där är han, Karl Bruno.
Ja.
Han är hans bror då.
Kan den här brodern inte vara där?
Karl Bruno blev frigiven från Sveaborg den 21 juni. Han dog en dryg månad senare.
Det här är det där samma nummer som i kyrkoboken.
En fånge med nummer 425, frigiven den 16 juli, dagen innan Birger dog. Är det han? Det är mars 2018. Ett av Per-Eriks barnbarn fyller år. Alexandra är här med sina båda döttrar.
Vem är det du tittar på där?
Hej Annika.
No, hejsan. Hej. Du har väl inte fallit?
Nej.
Nej, bra.
Jag föll för nog för din mamma.
Ja, just det.
Jag har fått e-post från Riksarkivet. De har hittat Karl Brunos fångkort.
Han har kommit in 15 maj.
Ja.
Och så har han flyttat
21 i sjätte. Vapautettu.
Så det är tuberkulos.
Sairaala osasta tuberkulos. Sidupo.
Ah, ja.
Han har haft det då ren.
Sidupo.
Undra på. Det förklarar en hel del igen.
No jo.
Han har varit ganska ordentligt sjuk.
Det finns ytterligare två kort. På det ena står det att Bruno hade lunginflammation. På det andra finns det uppgifter om när han blev arresterad.
Kuka pidättänyt vita gardet? Ja, finkan 24.4, samma dag som Kalle blev skjuten.
Ja, tänk det.
Ja.
I Borgo.
Ja, röda gardets reserv. Pidätetulla otetut kivärit gevär. Och så var han ogift. 21.6 han blev fri. Ja.
Kan han ha blivit vapautettu för att han har varit så sjuk?
Mm, troligen det. Mm.
Fångarna på Sveaborg fick allt mindre att äta sommaren 1918. Soppan blev till bara buljong. Gröten blev till välling med grova skal som fick fångarnas tarmar att blöda. Många fångar dog för att magen och tarmen slutade fungera. I juni bröt det ut en influensaepidemi med lunginflammation.
Det är så många frågor som uppstår när man frågar. Varje fråga bär med sig tre nya, minst. Och mig hade ju harma förstås att varför gjorde jag inte allt det här tidigare?
Men vad hände med Per-Eriks farbror Kalle, han som var civilkonturist? När inbördeskriget bröt ut 1918 tog arbetarna makten på Valkeakoski bruk. De röda såg tjänstemännen vid bruket som opålitliga, kanske som fiender. De röda förhörde dem gång på gång, letade vapen hos dem, beslagtog livsmedel, skor, petroleum och symaskiner. De konfiskerade sprit på apoteket.
Men ju mer den här röda situationen blev desperat, så desto råare blev också stämningen.
De röda förhörde också Kalle Nyman och hans vän Sigurd Godenhjelm. Sen gav de order om att alla arbetsföra män skulle anmäla sig för arbetstjänst. Och den 15 april togs Kalle och Sigurd till fånga med över 20 andra. Fångarna fördes till Metsäkansa, sydväst om Valkeakoski.
Det hade varit möjligt för honom att rymma. För att det hade rymt ett par av de här som hade tagits till fånga. Bland annat en länsman. Men Kalle bodde tillsammans och var mycket god vän med en som hette Godenhjelm. Och han hade dåligt ben och var dessutom lite väl fet. Så att de tänkte att de håller nu ihop och ser hur det här slutar. Och det finns efteråt klarlagt precis hur det gick till. Och jag har de här domstolsprotokollerna och det är hemsk läsning. Hur människor sjunker djupt och blir djur.
De röda sköt bybor i Metsäkansa. Och de sköt 14 civila fångar i Metsäkansa. Efter kriget arresterades flera röda som misstänkta för morden. En av dem var Vilho Johannes Lylykorpi, 21 år gammal. Han var timmerman och son till en timmerman. Ogift. Bodde med sina föräldrar i ett torp i Hausjärvi. Skyddsgården i Hyvinge förhörde honom i maj.
Vilho Lylykorpi säger att han har varit med i strider i Virdois och att han har gjort vakttjänst i Hyvinge. Han gick med i Röda gardet den 27 januari, samma dag som de röda gjorde uppror.
Ordförande anser att Lylykorpi döljer något.
Vilho Lylykorpi hade gått med i Hyvinge arbetarförening sommaren 1917. Och när kriget bröt ut var han arbetslös och gick med i Röda gardet.
I nytt förhör erkänner Lylykorpi att han var med i Metsäkansa by vid fronten i Viala. Han bodde på Nuotti-gård. Nuotio och Vainio mördade och gav order åt Lylykorpi och 8 andra män att skjuta åtminstone 8 personer som var fångar och arbetade på en bro.
När jag letar hittar jag Pekka Lylykorpi i Tammerfors. Han har länge försökt ta reda på vad som egentligen hände hans farfar, timmermannen Vilho Lylykorpi. Per-Erik Nyman vill möta Pekka Lylykorpi. Och Lylykorpi vill möta Nymans. Vi ska träffas i Metsäkansa och försöka hitta den plats där Kalle och de andra blev skjutna. Pappersfabriken i Valkeakoski ägs numera av UPM. Vår vägvisare är Ari Sirén som är historiker och ansvarar för UPMs arkiv.
Eli nyt tullaan tää Metsäkansan aukeelle.
Okay.
Eli nämä talot oli silloin 18 vielä
tiiviin. Byn Metsäkansa brändes av de röda när de drog sig undan 1918. Bara 2 hus stod kvar efteråt. I den gamla byn stod husen tätt. Nu ligger de gläst. I Metsäkansa finns en bybutik och ett lunchställe. Pekka Lylykorpi väntar på oss där.
Kyllä kauppa oikein kun. Ja koirakin, Maria.
Pekka Lylykorpi.
P. Nyman.
Joo.
Hei.
Joo, Pekka.
Aleksandra Nyman henki.
Joo. Tämä hiljaisuus oli vallinnut sillä lailla, että meille ei puhuttu, minulle ja veljelleni, ei puhuttu koskaan, että minkälaisista taustoista tässä tullaan. Niin kuin, ja ennen kaikkea sitten siellä toisella puolella sukua, siellä valkoisten puolella, ei ainakaan tiedetty, että mikä oli isän tausta.
Aivan.
Pekkas far talade aldrig om sin bakgrund. Den doldes också för Pekkas mors familj. Och när Pekka för några år sedan började reda ut sin farfars historia tyckte vissa kusiner att han skulle låta det förflutna vara.
Itse kuitenkin ajattelin toisin, että tämmöinen tietty totuus, vaikka se ei ole välttämättä kiva totuus, niin sitä pitää yrittää metsästää. Ja semmoista ristiriitaista tietoa siitäkin, mitä on tapahtunut, niin sitä on löytynyt eri lähteistä.
Joo, juuri näin. Siis meidän ajattelutapammehan on samoja linjoja pitkin kulkenut tähän asiaan.
Kun sieltä alkoi sitten tulla käydä selville näitä yksityiskohtia, just tämä kuolemantuomio ja sitten myöhemmin tämä ollut mukana siinä telotusryhmässä, niin kyllähän se sitten sai semmoisen reaktion aikaan, että haluaa selvittää totuuden.
Pekkas mormors bror stupade på den vita sidan i inbördeskriget. Hans farfar Vilho dömdes till döden hösten 1918, men det fick Pekka veta först 2012.
Vaari oli taistellut ilmeisesti aikaisemmin ainakin Virroilla ja sitten tuolla Tampereen pohjoispuolella, mutta oli tullut tänne metsäkansaan sitten, kun sieltä tuli. Pelkästään täälläkin oli sitten hyvinkääläisiä monta sataa. Olikohan kahden komppanian verran.
Inbördeskriget gick mot sitt slut. Tammerfors hade fallit den 6 april och de röda var redan på reträtt mot sydost. Det var i det här läget som Eino Rahja gav order om att mobilisera alla arbetsföra män. Valkeakoskiborna lydde inte order. Och den 15 april arresterade de röda både tjänstemän vid Valkeakoskibruk och några andra slumpmässigt valda civila. De tvingades marschera 15 kilometer mot sydväst till Metsäkansa. Några av dem blev skjutna på vägen. Andra fördes till Riihimäki och sköts där. Några frigavs. Resten sattes i tvångsarbete i Metsäkansa. De gamla förhören och källorna är inte ense om var morden skedde.
Jag slänger min väska hit tillbaka.
Vi tränger in oss alla fem i en bil.
Större bil skulle man kunna ha.
Hur vi hän tänne mahtuu?
No, mahtuu.
Joo.
Pari mahtuisi vielä ihan hyvä.
Pää on katossa kyllä, mutta tätä jalat on tilaa.
Joo, väärin kasvanut.
Niin.
Tämä on vinto. Malsa tähän.
Per-Erik och Alexandra var i Valkeakoski och Metsäkansa för några år sedan. Då irrade de runt och letade efter stället där Kalle sköts utan att kunna hitta det.
Tämä on kaksaketun.
Rösta borde se på en karta hur de har liksom rört sig.
Joo.
På en gång som vi rör oss här.
Me olemme perillä.
Hä? Nyt me haetaan joku. Okei, eli tässä on
se oja. Tässä on nyt se metunoja, jonka rannat oli se rutaset ja
vår vägvisare Ari Sirén har rötter i Metsäkansa. Han har talat med bybor och läst gamla texter. De gamla förhören talar om en strand och en udde, men det kan inte stämma, säger Sirén.
Vänta!
Asså, du vet vad stor vi gjorde här.
Hur ska man nu ha förstått att det här är ett sånt ställe?
Ehkä oli vain tarkoitus viedä heidät jonnekin ammuttavaksi. Joo. Ja tämä paikka oli sopivasti, koska teitähän nyt täällä ei niin hirveästi ollut. Ja
vi står vid en snö i väg, vid ett dike. Det har börjat yra, täta snöflingor. Sikten blir med ens nästan noll. Här skulle fångarna ställa upp sig på ena sidan, säger Sirén, vid ett torvtag, en grop i marken. och de röda stod på den andra sidan och sköt.
Tässä kaikessa oli semmoinen niin kuin sekavuus ja pakokauhu, niin se, ne vaan ammuttiin äkkiä.
Det rådde kaos och panik bland de röda. De vita trupperna kom allt närmare och tyskarna ryckte fram från söder. Fångarna skulle skjutas snabbt.
Jag kan ju inte säga att det är ett ställe, men det delvis motsvarar den ritning vi har på det där förhörsprotokollet. Alltså delvis.
Förhören som Per-Erik talar om gjordes 1918 av Sven Wallén. Han var privatdetektiv. Valkeakoski bruk skickade ut honom för att förhöra de misstänkta i fånglägren i Hyvinge och Tavastehus. Vilho Lylykorpi hade befordrats till kompanichef i slutet av kriget. Det här är Valéns rapport från förhöret i juni 1918.
Den 24 april samlades röda gardets chefer i staben på Notigård. Alla röda trupper skulle retirera och flyttas med fartyg och promar till Valkeakoski. Cheferna gav order åt Vilho Lylykorpi att hämta 10 fångar som var i tvångsarbete vid Konhogård och skjuta dem. Lylykorpi uppmanade Lintumäki, Sulo Lahti och Lahtinen att följa med till sundet nära Konhogård där fångarna var i tvångsarbete. När de kom fram var fångarna på väg på matpaus. Lylykorpi framförde sin order till Sarenius som kommenderade 10 fångar i rad och skickade de återstående 6 fångarna för att äta. Ytterligare 4 rödgardister följde med för att utföra uppdraget. De rodde över fångarna till en udde på andra sidan sundet.
Evert Laine som skrev om morden 1919 har talat med pastor Nilo Mustala, den enda av de 10 fångarna som lyckades fly.
Pastor Mustala som kände till trakten anade oråd. Vakterna påstod att fångarna skulle flyttas till Viala, men fångarna togs till Konhonvuolle södra strand och därifrån gick det inte att komma till Viala. Det här är nog vår sista resa, sa Mustala. Och ingenjör Palmgren ropade: tror du det? Tror du faktiskt det? Han var ännu full av hopp.
Sarenius gav order till fångarna att ställa upp sig i rad vid en mullgrav. I detsamma avfyrde Sarenius ett skott och flera andra röda sköt mot fångarna. Men det här skedde i oordning och det blev ett ögonblicks villervalla, både bland fångarna och de röda. Under tiden lyckades en av fångarna rymma.
Det var pastor Mustala som rymde. Fångarna fick på nytt order att ställa sig i rad vid torvtaget och där tog de avsked av varandra. De som stod in till varandra tryckte varandras händer. En del täckte över sina ansikten och några blottade sitt bröst.
Kalle Nyman stod kvar med sin vän Sigurd Godenhjelm som hade ont i benet och inte kunde springa. De tryckte varandras händer.
I detsamma sköt de röda en skottsalva.
Kulan träffade Kalle i huvudet.
Alla fångar dog omedelbart, utom en som fortfarande sparkade. Sarenius sköt ytterligare ett skott. De röda tog hand om ytterkläderna som fångarna haft på sig. Lylykorpi tog en gråspräcklig rock. Sedan täckte en del av männen över liken. När de återvände till Notin talon höll de röda trupperna på att frakta livsmedel till promarna. Stabscheferna var berusade och härjade och sköt omkring sig med sina revolvrar. De gav order att sticka alla hus i byn i brand.
Ari Sirén tror mest på Seppo Satamo som skrev om morden på 1990-talet. Han hade talat med ortsbor som var med 1918. Det är därför vi nu står vid vägen från Konhogård, vid ett dike.
Och det här är nu ett sätt för oss att komma fram till någonting som vi än får klara mera för oss. Aldrig lär vi få helt klart. Om man kunde veta vad människorna tänkte då, men det får vi ju inte.
tämä paikka ei nyt oikein sittenkään vastannut semmoista, mitä mä kuvittelin, että miten ne tapahtumat olisi mennyt.
Precis. De här röda skyttarna, de var ju också sådana nästan tonåringar, ungdomar, som inte visste de ju säkert heller vad de sysslar med. Inte, så det bidrog ju säkert också till ett sådant kaotiskt arrangemang.
Hur gammal är du?
28. Lite äldre.
Du är äldre än
pojkar där. Tänk det.
Pastor Niilo Mustala, som lyckades rymma, var också en ung man våren 1918. Han var 24 år gammal. Långt senare träffade han Per Eriks pappa och bror.
En gång på 60-talet så var pappa på besök hos min bror, och så hittade min bror på att varför tar vi inte kontakt i den här Mustala, att det skulle vara skojigt att träffa honom. Och, jo, de ringde honom. Det var visst just 24 april. Och jo, han kommer gärna. Och så kom han till min bror i Haga. Och pappa såg väldigt mycket fram emot det här tillfället. Men den här Mustala var nästan... Han var frånvarande. Så pappa hade väntat sig förstås att Mustala var ju den sista som såg brodern i liv, att han skulle kunna berätta någonting. Men Mustala satt mest tyst och nickade ungefär om man frågade av honom någonting. Men sen fick vi reda på senare. Jag tror att han ringde upp min bror. Han berättade att den här dagen, 24 april, när de där skjutningarna skedde, brukar han alltid hålla ledigt. Han brukar så att säga be den dagen. Och nu hade han glömt den här dagen att göra det. Och så ringer min bror och frågar om han kommer. Han var så till sig av det där att han kunde inte prata.
En del av de röda som misstänktes för morden blev skjutna utan rättegång efter kriget. Andra togs till fånga och ställdes inför statsförbrytelsedomstolarna. Vilho Lylykorpi hörde till dem. I domstolsakterna finns utlåtanden från skyddskåren på hemorten. Om Lylykorpi skrev skyddskåren i Hyvinge att han var en mördare och ytterst farlig. Själv sade han i rätten att hans gevär hade strejkat.
Niin monet joutu tämmöisiin tapahtumiin vastoin tahtoa ja ajautuvat. Ja...
De män som sköt hade svårt att vägra order när den kom från staben och från frontens högsta chef Eino Rahja.
Heidän niin kuin syyllisyytensä on, se on eri asteista kuin niiden, jotka teki niitä isoja päätöksiä. Sitten joka esimerkiksi sanoo, että mitä te niitä vankeja pidätte, että jo ampukaa ne. Joo. Syyllisyydellä on erilaisia asteita.
Det var hemskt trevligt att träffa den här
Lylykorpi. Ja, det var bra.
Ja, alltså, jag måste säga att jag var av någon orsak lite nervös att träffa honom.
Ja, nu hade jag också funderat vet du, lite på det.
No, helt säkert, och du är alldeles säkert ännu mer än jag.
Ja.
Det är underligt att tänka att hans farfar kan ha varit den som sköt ihjäl Kalle.
Ja.
Eller det är det tanken är bara så konstigt. Ja. Det hade ju någonting med hans barnbarn att göra egentligen, men det är bara underligt.
Ja, den möjligheten finns.
Man vet inte.
Han var med.
Ja, absolut. Han är en av dem som har sett honom sist i liv.
Ja.
Oberoende vad han än har gjort.
Ja.
Vilho Lylykorpi satt i fångläger på flera olika orter. Sommaren 1918 var han nära att svälta ihjäl i Dragsvik. Hans syster lyckades smuggla in matpaket till honom. Vilho dömdes till döden för stats- och landsförräderi och för 8 mord. Han blev benådad men fick sitta av sitt straff i 8 år. År 1926 blev han frigiven och kunde fortsätta sitt liv. Han gifte sig och fick 3 barn, arbetade som timmerman och var aktiv socialdemokrat och förtroendevald. Kalle Nyman dog den 24 april 1918 och det dröjde innan hans familj kunde begrava honom.
Pappas familj som bodde i Borgå, de visste ju inte vad som hade hänt. Utan de fick bud någon gång i sent i april. Och då kunde pappa resa sen dit till Valkeakoski och hitta Kalle som hade legat där i en källare med några andra. Och fick sen hem honom.
Rafael reste med Kalles kista. Först med båt och sen med tåg. Han kom hem till Borgå den 10 maj 1918.
Så där vackert uttryckt så begrovs han omedelbart efter hemkomsten 5 på kvällen. Så att det hade nog gått en tid.
Kalles död fick långtgående konsekvenser för hans bror Rafael.
Han jobbar ju på glasbruket i Karhula. Och jag tror att han fick sparken därifrån 1919 för att han hade ställt till ett ordentligt rabalder i något hus där han trodde att någon av Kalles mördare fanns. Och då flyttade han sen möjligast långt bort, det vill säga till Hangö. Pappa berättade aldrig någonting, men åt mamma hade han berättat tydligen det här, för mamma berättade allt mig.
I Hangö mötte Rafael sin blivande hustru, Per Eriks mamma.
Vi har ju den där skylten från Borgå. Mjölkbutiken, mjölk och grädda. Mm. Vilken dera sidan det var?
Ja.
Det är så att man borde laga ett stort vitt papper och pussla ihop de här namnen och de uppgifter vi har. Alldeles som de gör i deckare, att de har en vägg med bilder av olika människor och så drar man streck från den ena bilden till den andra.
Jo.
Det ska vi göra.
Ja, det ska vara helt spännande att se en sån här helhet.
Ja, nu ser vi fragment av deras liv. Och vi har många fragment. Som till exempel när vi var dit i Valkeakoski så har vi ett dike där de blev skjutna och vi har en holme där de blev skjutna. Mm.
Ja.
Ja. Att hur ska man förhålla sig till det som man läser om historien? Det finns alltid olika versioner.
När Per-Erik hade hittat de hemliga släktingarna var det december 1969. Han gav sin far en släktutredning i julklapp.
Men han hajade nog till för att det visade sig ju att där fanns 2 levande kusiner i Borgå. Och jag frågade nu sen förstås att varför. Då sa han att det var nog på det viset att vi hade ingenting med varandra att göra efter 1900-talet. Så uppmanade jag pappa att ringa den där släktingen i Borgå som var ganska känd borgåbo. Ragnar Nyman. Och hade ett snickeriföretag där som tydligen gick mycket bra.
Ragnar Nyman var lillebror till Bruno och Birger.
Och så frågade jag om ett par veckor eller månader. Nå talade med Ragnar. Nej, inte jag. Han mumlade, ville inte. Så att när det hade gått en tid så ringde jag Ragnar. Han var mycket trevlig att prata med. Vi pratade tror jag 2 timmar. Och så uppmanade jag också honom att han skulle ringa pappa. Och så småningom så fick vi ihop trasslat en förbindelse så att de talade med varandra i telefon och var ganska nyfikna egentligen på varandra. För att det fanns ju en stor lucka i släktskapen. Och på sommaren, sen sommaren så kommer Ragnar och hans fru till Ekenäs och träffar pappa. Och det var ju ganska skojigt. Men då var pappa så dålig redan att efter det besöket så la han sig och egentligen steg aldrig upp förrän han dog sen 6 december samma år. Men vi hade fått ihop det. Och det roliga var att det fortsatte sen det här. Ragnar dö. Pappa dog först av dem och pappa begravs i Borgo. Och kaffet efteråt var hos Ragnar. Och så dog visst min mamma. Och hon är begravd i Borgo i samma släktgrav. Och där hölls kaffet hos Ragnar.
Speciellt nu med tanke på Kalle så tycker jag att vi minns honom och tar reda på vad han hamnar ut för. Så det, man är kanske skyldig honom det så här. Som.
Jag gillar din tanke just med att man har en sån här liten känsla av skuld på det viset. Att man ska inte glömma, det står visst i Eddan eller i någon av de här isländska. Att så länge någon minns en människa så lever den. Mm.
Och så tycker jag att man på något sätt lite har till och med lärt känna de här människorna fastän de har levt för 100 år sedan. Och det tycker jag att det är viktigt för mig också att kunna sen föra vidare till mina barn. Berätta om de här tiderna.
Du har hört De hemliga släktingarna, en dokumentär om familjerna Nyman och Lyljekorpi och kriget 1918. Vi hörde Per-Erik Nyman, Alexandra Nyman, Pekka Lyljekorpi och Ari Sirén. Redaktör var Anvi Gardberg och Jyrki Häyrynen stod för ljuddesignen. Producent Staffan von Martens.